Varsågod och sitt ner. Och vi ber en gång till. Tack Gud för att du har visat vem du är genom ditt ord. Vi ber att vi nu ska få ha ett öppet hjärta för vad du vill säga till oss nu, Herre. Vi ber att ditt ord ska bli levande för oss och bli liv i våra liv. Kom, helige Ande. Amen. Vi har en predikoserie i Johanneskyrkan just nu som vi kallar Vandra vidare med Jesus. Efter påsken så har vi följt dem som vandrade till Emmaus och som mötte Jesus på vägen. Vi har predikat om bön, om att växa i tro. Vi har predikat om Kristi himmelsfärd och om pingst. Och nu idag så ska vi stanna vid ett ganska märkligt uttalande om Jesus. Och det kommer också väcka frågan hos oss. Vem är egentligen Jesus? Han som vi inbjuds till att följa efter. Och det är en vers som är från Johannes evangeliet, det första kapitlet och vers 29. Nästa dag såg han Jesus komma och han sa: där är Guds lamm som tar bort världens synd. Nästa dag såg han Jesus komma och han sa: där är Guds lamm som tar bort världens synd. Och det är Johannes döparen som säger det här när han får se Jesus komma gående på stranden vid Jordan. Och då utbrister han just detta: där är Guds lamm. Och det var ju inget lamm som kom, utan det var ju Jesus, en människa. Så vi förstår att det här är något slags bildspråk för någonting. Vad betyder det när han pekar på honom och säger: där är Guds lamm? Har det påverkat våra liv på något sätt? Att Jesus beskrivs som Guds lamm. Här kom en bild på en tjej som man kunde läsa om i april. Vi ska se om det kommer en ny bild, Jonas. Ja, där kom hon. Det här är Tora. I april år kunde man läsa om henne. Hon är 5 år. Hon blev lite sur när hon inte fick leka vidare med sin kompis Olle. Så hon sa till sin mamma att jag ska rymma till honom. För vi ska leka på natten. Jag trodde inte hennes mamma att det skulle hända. Men klockan 04.26 så är det någon som får syn på den här lilla tjejen när hon cyklar ensam in mot centrala Linköping. Hon har då cyklat med punka i 4 kilometer alldeles ensam. Någon ringer polisen och polisen kommer och liksom plockar upp henne. Och hon förklarar att hon ska till Olle som bor i Berg. Och hon tycker helt naturligt att man är ute och cyklar klockan 04.26 så är det i april. Och det regnade också. Så hon var väldigt blöt och så. Men hon hade cykelhjälm på sig. Och sen åker de hem då till henne och ringer på. Och när de kommer in där så vaknar hennes mamma som inte ens har märkt att hon är borta. Hon fattar ingenting när polisen kom in. Och sen får hon syn på Tora. Och då säger hon: har du rymt? Och då får Tora dåligt samvete och lovar att det ska hon aldrig mer göra. Men hon hann bjuda in poliserna till sitt kalas. Det ska vara polis- och dinosauriekalas. Så de får gå på det. Ja, den här berättelsen tycker jag var väldigt rolig när jag läste om den. Men sen så funderade jag på och tänkte så här: har du någon gång känt dig som om du är 5 år och ute och cyklar med punka i regn mitt i natten? Alla 5-åringar som gör det skulle nog inte ha riktigt lika gott mod som lilla Tora hade. Utan jag kan tänka, jag hade nog känt på ett helt annat sätt om jag hade gjort det nu. Om jag som vuxen hade gjort det. Och jag tänker att ibland kan man känna sig lite vilsen i tillvaron. Jag är 41 år. Förra året fyllde jag alltså 40. Och då fick jag någon form av 40-årskris. Och jag kände mig lite vilse i tillvaron. Lite sådär som om jag var ute och cyklade. Och inte riktigt hade koll. Liksom sådär. Det kändes som att det svajade lite runt omkring mig. Och jag funderade på frågor som döden. Till exempel kunde känna rädsla för döden. Och jag funderade på livet så som det hade varit hittills. Kunde tänka på saker jag hade gjort, misslyckande saker jag ångrade. Jag kunde tänka på livet, hur det skulle bli framåt och oroa mig för det. De här stora frågorna kom upp om liv och om död. Och jag kände mig lite sådär som om jag var ute och cyklade och det var lite vilset helt enkelt. För ett par år sedan så var vi i församlingsledningen i London. Och där mötte vi en präst som gjorde starkt intryck på mig som heter Sam Wells. Och han pratade om att det här är kanske de två tyngsta sakerna som vi människor bär på i livet. Rädslan för döden, rädslan för framtiden och tyngden av våra misslyckanden som ligger bakom oss. Skulden och skammen och rädslan för döden. Kanske är det just det här som är det tyngsta som vi bär på genom livet. Och det här är inget nytt för vår tid. Just de här stora frågorna, de har ju människor burit på, kämpat med och funderat på genom alla tider. För döden är ju något som alla människor kommer erfara. Men vi vet ju inte någon av oss om hur det blir. Men det är ju det vi alla har gemensamt. Så tillsammans med alla människor i hela historien så bär vi den där frågan. Hur blir det när vi dör? Och kanske ibland en viss rädsla för döden. Det kan ju kännas lite allvarstyngt att prata om döden, om skuld och skam och så. En dag som den här, en söndag när vi liksom firar tre nya små tjejer och får välkomna dem och så. Men kanske är det faktiskt så att just i sådana skeden, när man får ta emot ett nytt liv, det kan också väcka just de här frågorna. Om livet som går och om att åren läggs till år och det blir nya roller man får ta. Någon blir pappa och någon annan blir farmor och sådär. När Johannes Döparen började predika, då var det många människor som bar på just de här frågorna. Om skuld och som kämpade med sina misslyckanden, som kom ut till honom i öknen där han var. Och de ville bli befriade. De ville uppleva frihet från det här. Och han predikade att man kunde välja att gå en annan väg. Man kunde vända om. Och som ett tecken på sin omvändelse så kunde man döpas. Som ett tecken på att man ville gå en ny väg. Och många människor gjorde det. Men när Johannes predikade om det här och när han döpte, så var det ändå bara en förberedelse för den verkliga befriaren. Dopet han döpte med, det banade väg i människors liv för att kunna ta emot den verkliga befriaren. Men människorna som var runt Johannes, de började tänka att det är nog Johannes döparen som är den verkliga befriaren. Så de sände ut till och med en delegation från Jerusalem. De religiösa ledarna, de kom till Johannes och så frågade de: vem är du egentligen? Är du den befriaren vi väntar på? Och då står det så här i vers 20-28. Johannes bekände och förnekade inte. Han bekände: jag är inte Messias. De frågade: vad är du då? Är du Elia? Han svarade: nej, det är jag inte. Är du profeten? Nej, svarade han. Då sa de: vem är du? Vi måste ha ett svar åt dem som har skickat oss. Vad säger du om dig själv? Han sa: jag är en röst som ropar i öknen. Gör vägen rak för Herren, som profeten Jesaja har sagt. Och de frågade honom: varför döper du då, om du inte är Messias och inte heller Elia eller profeten? Johannes svarade: jag döper med vatten. Mitt ibland er står en som ni inte känner, han som kommer efter mig. Jag är inte värdig att knyta upp remmen på hans sandaler. Han banade väg för den verkliga befriaren. Och så en dag, ja det står nästa dag, så såg han Jesus komma gående på stranden. Och när han får syn på honom så pekar han ut för alla som har väntat och undrat: är du befriaren? Vem är befriaren? Och när Jesus kommer där så pekar han på honom och säger: där är Guds lam som tar bort världens synd. Så presenterar han den här befriaren de har väntat på. Det här med lam, det är ju lite obekant för de flesta av oss. Det kanske är en del som är mer bekanta med lam. Är det någon som har lam? Linn och där, titta. Några har lam. Många av oss har inte lam. Och är inte så bekanta med det här liksom med lamm och så. På den här tiden så var man väldigt bekant med lamm. Varje, eller väldigt regelbundet, så offrades det ju lamm i templet i Jerusalem. Som en bön om förlåtelse för det man hade gjort. Så att ett lamm offras för att ge som en bön, det kände man till. Att vara ett offerlamm på något sätt. Som sonar någon synd. Det förekom hela tiden och det kände man till. Men man hade också berättelser om lamm som man läste. Gamla berättelser som man läste regelbundet varje år faktiskt. Och det fanns en sån berättelse som man återkom till hela tiden. Och den hittar man i Andra Mosebok kapitel 12. Den berättar hur Guds folk hade fått fly till Egypten på grund av att det var hungersnöd där i deras land. Och där blev de sen kvar i några hundra år. Och de blir så småningom slavar under farao. Och Gud kallar en man som heter Mose att han ska få leda folket ut ur slaveriet, ut ur Egypten. Och det blir en väldig maktkamp mellan Gud och faraos och hans gudar. Och det blev en maktkamp om vem är det som egentligen har makten över naturen, över våra djur, över vårt vatten, över sjukdom och hälsa. Och den sista kampen, den stod runt, vem har makten över liv och död? Och Gud sa, just den här natten så kommer döden gå fram. Och den förstfödda i varje familj kommer dö. Men det finns ett sätt att räddas från detta. Det är om ni tar ett felfritt lamm och slaktar det. Och sen tar ni blodet från det lammet och stryker runt dörrposten. Då kommer döden gå förbi. För där har någon annan redan dött i ert ställe. Och det här är den judiska påsken. Som man firar varje år och äter just lamm och osyrat bröd. För att påminna sig om det lammet som fick rädda livet. Genom att det lammet dog i deras ställe. Den här berättelsen, den kände de ju till. Om det här lammet som offrades för att rädda till liv. Om man bläddrar framåt i Bibeln så kommer man till en bok som heter Jesaja. Jesaja var en profet som levde någon gång på 700-talet före Jesus föddes. Och han beskriver, han var profet och han beskrev framtiden. Och han beskrev att det skulle komma någon som skulle rädda folket. Och man kan tänka att han skulle beskriva en väldigt mäktig person. Men han beskriver den lidande tjänaren. Och så här står det om man läser från Jesaja 53, vers 4-7. Det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led. När vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Han fann sig i lidandet. Han öppnade inte sin mun. Han var som lammet som leds till slakt. Eller tackan som är tyst när hon klipps. Han öppnade inte sin mun. Återigen dyker bilden av lammet upp. I beskrivningen av befriaren som skulle komma. Så beskrivs han som ett lamm. Som offras eller slaktas. För att rädda andra. För att bära sjukdom och skuld och lidande på sig. Det här var sånt de som hörde Johannes bar med sig. Bilder av det här som hade hänt på påsken och vem den här befriaren skulle vara. Och nu i dagens predikotext så pekar alltså Johannes på Jesus och säger: där är Guds lamm som tar bort världens synd. Och sen sker det som sker. Jesus, han börjar ju i och med det här, sin tjänst när han gick runt och predikade. Han botade sjuka, han stillade stormar, han uppväckte döda, Han förkunnade om Guds rike. Han åt tillsammans med den som var utstött och bortvald. Han visade vem Gud är genom den han var. Och sen ledde det hela vägen ända fram till korset. Där Jesus döms oskyldig till döden. Han dör på korset. Och när han dör så blir det ju mörker och jorden skakar. Och då står det en romersk soldat vid korset. Och när han ser hur Jesus dör så säger han, den mannen måste ha varit Guds son. Där på korset så sker ett eko av den första påsken. Det här lammet som dog för att rädda till liv. När Jesus dör för att rädda till liv. Bibeln beskriver att på korset så tar Jesus vår plats. Istället för att vi dör så dör han. Bibeln beskriver hur Gud tar vår synd på sig genom Jesus när han dör på korset. Men bilden av lammet återkommer. Jesus han uppstår ju efter 3 dagar. Han besegrar döden. Och sen fortsätter ju berättelsen om hans vänner vidare. Och samma man, samma Johannes som har skrivit Johannes evangeliet har också skrivit den sista boken i Bibeln som heter Uppenbarelseboken. När han var ungefär kanske i typ gammal, 90-årsåldern någonting. Då var han straffånge på en ö som heter Patmos. Och där satt han. Och då fick han se mäktiga syner om vad som sker i Guds rike i himlen. Och vad som sker i framtiden. Och där återkommer igen bilden av lammet. Han får se en väldigt märklig bild av hur hela mänsklighetens historia finns nedtecknad i en bokrulle. Och det behövs någon som kan öppna den här bokrullen för att kunna befria mänskligheten, för att rädda hela världen. Men ingen kan öppna bokrullen. Så här står det i kapitel 5:1-7. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både framsidan och baksidan och förseglad med 7 sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade ut med hög röst. Vem är värdig att öppna boken och bryta sigillen? Men ingen i himlen, eller på jorden, eller under jorden kunde öppna boken och se i den. Och jag grät häftigt över att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken och se i den. Men en av de äldste sa till mig, gråt inte. Se, han har segrat lejonet av Judas stam, skottet från Davids rot. Han kan öppna boken med dess 7 sigill. Och jag såg att mitt för tronen och de 4 varelserna och mitt för de äldste stod ett lamm. Och det såg ut att ha blivit slaktat. Och längre ner så utbrister alla, lammet som är slaktat är värdigt att bryta sigillen, öppna bokrullen. Vad spelar det för roll för oss att Jesus presenteras som Guds lamm? Har du någon gång varit rädd för döden? Kanske är du som jag var in i någon period där de frågorna blivit aktuella för dig. Frågorna om döden. Kanske kan du vara i en sån period för att det är helt naturliga orsaker. Du fyller 30, 50 eller 70. Eller kanske blir just mamma eller pappa eller farmor eller mormor. Kanske precis börjat på universitetet. Börjat tänka på det vuxna, världens allvar. Det kan vara sådana naturliga skeenden i livet. Där vi plötsligt stannar upp och tänker på livets ändlighet. Och vart vi egentligen är på väg. Eller kanske är det sjukdom. Eller lidande i någon form. Som påminner dig just nu om livets bräcklighet. Att en dag kommer det här livet, så som vi känner det och ser det, ta slut. Eller kanske är du som jag också gjorde, inne i en fas där du liksom ser på saker bakåt i livet. Tänker på situationer där du har sårat någon med ord eller handling. Och kan känna den där skulden som tynger. Kan känna det dåliga samvetet eller skammen. Kanske känner du att det är skönast att inte tänka på de där sakerna. Ja, livets bördor kan se olika ut för oss när vi vandrar genom livet. Och på frågan om hur vi ska bli befriade från skuld eller skam, hur vi ska bli befriade från rädsla för döden, så finns det väldigt många olika svar i världen. Psykologin skulle ge sitt svar. Andra religioner skulle ge sina svar. Naturvetenskapen skulle komma med sina svar till dig. Men här är den kristna kyrkans svar. Du behöver inte längre vara rädd för döden. För Jesus Kristus har besegrat döden över ditt liv. Han ger dig gåvan evigt liv när du följer honom. När du tar emot den gåvan får du evigt liv. Och här är den kristna kyrkans svar på hur, vad du ska göra med skammen och skulden. Alla dina misslyckanden som tynger dig. Du kan bli befriad. Du kan ta emot syndernas förlåtelse. Du kan få gå befriad därifrån. För Jesus, han bröt också syndens makt över ditt liv när han dog på korset. Han bröt makten som dina misslyckanden har över dig. Det som du skäms för och tänker på, det behöver inte hålla dig vaken om natten. Det behöver inte plåga dig dag efter dag. Du kan få lämna det vid korset och gå befriad därifrån. Det här är kyrkans svar på skulden och rädslan. Du kan få syndernas förlåtelse och ett evigt liv. Och därför är det väldigt viktigt att Jesus presenteras som världens, som Guds lam som tar bort världens synd. För det är det som där i ligger hela det här mysteriet med den kristna tron. Vägen till befrielse. Och allt det här har sin grund i att du är så djupt älskad av Gud. Så här står det i Johannes 3:16-17. Jag ska avsluta med det. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Och det här får vi ta emot. Och rent konkret så kommer vi alldeles strax ha olika sätt man kan be på. Vi kommer fira Herrens måltid och då kan man ta emot Jesus genom bröd och vin. Det är ett sätt att ta emot honom i ditt liv och säga, jag vill följa dig. Jag vill bli befriad. Du kan ta en sten och lägga ner vid korset som en symbol för de bördor som vill tynga dig och resa dig upp och gå befriad därifrån. Du kan också tända ett ljus och be att hans ljus ska få lysa in i ditt mörker i ditt liv. Och du kan också få samtala med någon och säga, jag vill att du ber tillsammans med mig. Där nere kommer man kunna göra det. Och väcker det här frågor hos dig och du vill prata mer, så kan du vända dig till mig eller min kollega Samuel efter gudstjänsten. Så kan vi ta lite mer tid för det. Vi står upp tillsammans. Tack Gud för att du sände Jesus Kristus för att befria oss. Från våra misslyckanden, från vår rädsla. Tack att du vill att vi ska få vara fria människor. Som lever i trygg förtröstan på att allt vilar i dina händer. Tack att du vill visa oss hur vi hittar hem när vi är vilse och ute och cyklar på olika sätt, Gud. Då vill du komma med din nåd över våra liv. Tack Herre. Amen.